Det här är det tredje samtalet av Kjellson och Wik frågar. Våra gäster den här gången är producent Annika Rogell och regissör Sanna Lenken som är aktuella med Sanna Lenkens debutlångfilm Min lilla syster. Samtalet spelas in den 20 maj i våra lokaler på Smedjegatan i Göteborg och görs i samarbete med Film i Väst och Göteborgs stad.
Ja, men vi tänkte väl att vi vill att ni ska börja med att berätta lite vilka ni är och er bakgrund.
Ja,
Annika, varsågod.
Ja, Annika Rogell heter jag då. Vilka vi är? Ja, jag jobbar då som producent på... Jag startade ett bolag för 2 år sedan, tror jag, som heter Tangy. Men jag är också en del av Story som är dokumentärfilmsbolag. Så jag jobbar både med dokumentärfilm och spelfilm. Och jag träffade Sanna på Dramatiska institutet som det hette då för några år sedan. Där vi gick tillsammans. Ja, det är väl jag.
Är du från Sumpan?
Jag är ursprungligen från Sumpan. Så ja, en egen stad väldigt nära Stockholm.
Det är mycket viktigt.
Ja.
Jag heter Sanna Lenken och jobbar som regissör. Jag kommer faktiskt från Göteborg. Jag är född här på Guldheden, men flyttade till Alingsås när jag var 9. Så jag är både storstaden Göteborg och småstaden Alingsås. Men nu bor jag i Stockholm. Och jag, som Annika sa, vi träffades på DI 2005. Kom vi båda in där. Innan dess höll jag på med en väldigt lång väg innan jag bestämde mig för att bli regissör. Jag ville bli skådespelerska först, så det är väl kanske någon här som vet om, som sitter här i publiken. Jag var inte helt lyckad. Ibland var jag duktig, tror jag, men för det mesta så var jag mindre bra. Men det var i alla fall min ambition fram till jag var 22, då jag sprack i första provet, nu erkänner jag det, på teaterhögskolan. Jag hade gett mig den på att jag skulle söka liksom, nu blottar jag allt här. Nej, men jag hade bestämt mig för att söka teaterhögskolan utan att öva. För jag tänkte att de skulle se, det här tror jag är ett klassiskt, för de skulle se min talang bara genom att jag skulle komma dit. Vilket de ju då inte gjorde. Och sen faktiskt i samma veva, för då var jag 22 tror jag, så... Och hade spelat jättemycket amatörteater i Lund och jag hade bott i London och spelat teater och i Alingsås hade jag haft min egen grupp, eller en egen grupp där. Så jag hade liksom, det var verkligen det jag hade hållit på med. Och hade Susan Osten som min så här husgud och sett alla hennes filmer och åkt upp till Stockholm och sett hennes pjäser. Men jag tänkte inte på att hon var regissör, jag ville fortfarande liksom bli regissör, fanns inte. Men då när jag var 22 och sökte så hjälpte jag faktiskt en tjej att söka till teaterhögskolan som heter Mia Rey. Hon hade aldrig spelat teater. Och hon kom in. Nu tror jag inte det var teater. Först kom hon in då på Skara någon sån här förberedande. Och så ringde hon mig och sa det. Och jag hade då inte kommit in. Och denna bitterhet då. Att jag hade på i 10 år. Eller jag vet inte, hela mitt liv. För att bli skådespelerska. Och hon kom in då. Efter några månader. Men jag insåg liksom inte kopplingen. Att jag hade faktiskt hjälpt henne. Att... komma in på sätt och vis. Jag såg inte att det kanske fanns någon talang där som hade med regisserande att göra. Så det dröjde ända tills jag var... Eller ända tills jag... Nu lät det. När jag var 25. Då kom jag på att jag ville regissera. Och då gjorde jag några kortfilmer och så kom jag in på Dramatiska institutet.
Några kortfilmer.
Nu ska jag nog sluta för jag kan börja så här, hålla igång.
Hur många var jag. Några kortfilmer då innan du kom in?
Jag gjorde 4, ja, det är det jag menar, jag har gjort så mycket resor. Annika Hellström, producent, sitter här. Hon var min lärare, gick filmarbetarutbildningen här i Trollhättan också. Då jag utbildade mig till FAD, tror jag var inriktningen. Men då började jag kasta väldigt mycket på mina praktiker och jobbade som SAD. Men kände en frustration, jag liksom inte var kreativt involverad mer. Och sen gick jag European Film College. Där jag gjorde 4 kortfilmer på den skolan. En skola i Danmark. Och blev väldigt... Det var som, det här ska jag göra. Det Och jag hade inte insett det innan. Eller inte uttalat det liksom innan. Men då var jag ganska, då var jag helt säker. Det är det jag ska göra.
Men var det på skolan som ni två träffades?
Ja.
Ja. Gick ni i samma, eller?
Vi gick i samma årskull, men det tog ett litet tag innan vi blev förtjust i varandra.
Det var inte en omedelbar förälskelse. Det kanske hade varit härligt att berätta om. Men det var... Nej, vi hängde nog med lite... Det är faktiskt ganska intressant. När man, jag pratade med någon om att komma in på en skola och liksom hamna i ett nytt sammanhang. Hur det direkt blir så viktigt att liksom tillhöra någon form av grupp. Liksom, och det var bara en person som jag minns, som numera är en av mina bästa vänner, som drog sig undan och sa, det får ta den tid det tar att lära känna folk. Men de flesta av oss andra var ju som små illrar som skulle liksom bilda grupper och inte hamna utanför. Det är faktiskt ganska, hur gammal man än är liksom, att det... Och då hamnade vi väl i lite olika grupper, tror jag. Vi sökte oss till lite olika människor.
Ja.
Som egentligen inte, tror jag, hade med oss att göra. Eller filmandet, inget, utan bara det här, jag vill inte bli ensam, känslan. Som var ganska påtaglig på den skolan. Men sen blev vi väl lite förälskade då. När vi gjorde, efter andra året på Dramatiska institutet, gör man något som heter Mittfilm. Och då tror jag att vi började inse att vi hade samma humor. Jag hade sett Annika som en sporttok innan.
Jag hade sett Sanna som en fnittrig längst bak i klassen.
Och vi jobbade med manusfattare som heter Per Gavatin. Ja. Som jobbar numera med Grotesco. Eller han var en del av Grotesco, den här humorgruppen. Och vi tre liksom hittade någonting väldigt speciellt tillsammans. Så det blev vår... Då blir vi en grupp som särskiljer oss då från de övriga.
Vad var din motsvarighet, Annika, till när du insåg att du ville bli producent?
Alltså jag gick... jag pluggade på Gotland innan och då pluggade jag något som heter gestaltningskomponenter i nya konvergerade medier. Och det är typ lika flummigt som det låter. Men och då... Så var jag intresserad över alla delar som har med en film att göra, med så här, bild och berättelser och ljud, musik. Så jag kunde inte välja. Men jag visste att jag absolut inte ville gå in i personregi. Och då var producent ganska bra, för då får man lägga sig i allt, men ändå inte regissera på plats.
Men jag minns, jag tror att det var 2 år sedan, så var vi i Cannes och så satt du och jag, Annika, i de här stolarna utanför Grand Hotel och pratade om, vi befann oss i ett ganska liknande läge då. Du hade varit på Story ganska länge och jag hade varit på Plattform ganska länge. Vi hade båda gått den här producentutbildningen i AVE, inte samma år, men vi hade gjort det. Och vi satt och pratade om att starta eget.
Mm.
Och jag är nyfiken på att höra, vad hände sen? Vad har hänt de här 2 åren? När fattade du det beslutet och hur gick det till, tankarna? Och så?
För tankarna som gick var ju att vi höll på att utveckla vår film sen jag 2011 då, du lite innan. Och så var jag på Story och eftersom Story håller på med dokumentärfilm så var inte det rätt forum för min lilla syster. Men jag utvecklade filmen där på Story och så var tanken över hur jag skulle göra under själva produktionen. Och jag visste att jag inte ville förlägga det på Story och Story ville inte ha filmen där heller för att de redan har sin nisch. Så det var lite, och jag var också nog väldigt trött då på att man håller på att pitcha filmer och pitcha hela tiden till finansiärer och alla möjliga. Så var jag så här, men jag kan inte hålla på och pitcha till produktionsbolag bara för att liksom göra min film. Så då, där bestämde jag mig för att jag måste starta eget.
Fick du pitcha då till Story? Innan du pitchade? Eller,
nej, jag menar, det är som frilansande producent så är det ju, då måste man hitta ett produktionsbolag som man kan ha som bas. Och det finns liksom inte mitt intresse, för jag vill bara pitcha till finansiärer. Det räcker där liksom. Men det är väldigt svårt att hitta, tycker jag, ett produktionsbolag, en trygg bas där man känner att man får göra vad man vill. Och det är det som var så viktigt för mig. Så det var därför jag tog beslutet då ganska... Ja, men precis efter det vi hade diskuterat.
Men för jag kommer ihåg, då diskuterade vi utifrån olika möjligheter och vi bollade... Ska man starta med en annan producent? Ska man starta med en regissör? Ska man köra själv? Och jag fattade beslutet då att starta eget med Katja Kjellson och Wik. Du fattade beslutet att starta själv.
Ja, och jag tror att det hade lite med tidsbrist att göra också. Mm. Sanne är faktiskt suppliant i mitt bolag. Men det var också, det var då saker och ting började ta fart och det var liksom viktigt att få basen, men jag hade inte tid att hitta ifall jag skulle göra en konstellation med någon annan, så det var för mycket då, så då var det bättre att då startar jag det här nu och sen så får jag reflektera i hur jag ska göra sen. Så det är vad jag har gjort och nu har vi ju gjort filmen som hade premiär i januari. Så jag tänkte faktiskt sommar när jag ska på semester, då ska jag fundera lite mer på. Ja, men så här, precis se tillbaka och just vad det gäller bolagsmässigt, hur vill jag göra i framtiden. Men jag är väldigt glad över att jag startade bolaget.
Hur såg de här två åren ut då för er?
Det kanske är intressant också att veta att när, för om man är producent och Annika har gjort två väldigt framgångsrika dokumentärfilmer, Concerning Violence och Black Power Mixtape. Men när vi sökte hos finansiärer och Svenska Filminstitutet så måste man ha med sig en producent som har gjort två långfilmer, va? Som ska vara någon mamma och pappa till Annika. liksom, någon som har mer erfarenhet. För annars får vi inte stöd, eller ingen får stöd om inte...
Man måste ha gjort två långfilmer för att kunna producera en film. Så att man kan aldrig vara nybörjare egentligen. Och det finns ju vissa bra tankar bakom det, just för att det är ganska komplext att göra en film. Men samtidigt så ibland så blir man lite i det här läget så... Men jag hade en bra konstellation, tycker jag, där Mimi Spång och Rebecca Lafrenz var exekutiva producenter. Och sen så hade jag Story också som bolag som exekutiva producenter. Men det var också väldigt bra, för då fick jag deras erfarenheter när vi stötte på med problem och allt sånt, att jag kunde bolla väldigt mycket med dem.
Menar du hur resan var med bolaget eller...
Ja, men hela resan.
För mig började ju den innan den började för Annika. När jag slutade på Dramatiska institutet så hade jag faktiskt en annan långfilmsidé. Då var det här Rookie-projektet igång. Jag vet inte om alla känner till det. Det var 5 långfilmer som skulle få 5 miljoner var. Och det var precis när jag slutade. Och så var deadline 31 januari, tror jag. Jag slutade i december 2008. Jag skrev någonting väldigt snabbt på en månad. Som jag fortfarande tycker var ganska bra. Men vi fick inte några pengar där. Men då började jag jobba med, eller vi började ju jobba med det projektet. Det handlade om hemtjänsten där jag hade jobbat extra hela min tid på DI. Men det fick ju inte vi stöd för. Så det var vårt första projekt som vi började med efter skolan. Men jag tror att vi gav inte upp där. Vi höll på med det där projektet ett tag. Mm. Jag har tittat på det igen. Det är inte så dåligt.
Nej, det är inte det. Det finns
väldigt många roliga scener. Ja. Kanske inte så mycket. Det händer inte så mycket. Men saker är ju den att som regissör och producent har man ju oftast väldigt många projekt igång. Det kan vi ju prata mer om. Eller hur många projekt. Dels för att du får kanske ett nej. Då har du inga pengar. Du kan inte överleva. Så att det är ju liksom att ha någon slags balans där, att ha många projekt på gång samt som man ska ju göra det man vill liksom. Det är en svår balans som regissör och ibland som producent också, antar jag. Men
Så parallellt med den här hemtjänsthistorien så fick jag ett stipendium. Gud, det blir ju lite rörigt nu här, men jag gjorde ju massa. Vi gjorde en novellfilm och jag gjorde en tv-serie på SVT som heter Dubbelliv som jag gjort i 2 säsonger. Men om vi bara pratar konkret om liksom, vi har våra projekt, så var det hemtjänsthistorien då sades nej. Och sen fick jag ett stipendium från Anders Sandrews stiftelse. Som faktiskt alla kan söka. Jag kan rekommendera alla att söka detta underbara stipendium. För det, man kan få 100 000 för en långfilmsidé. Och det är liksom inga krav riktigt på att det ska vara regissör eller manusförfattare. Eller. Och då fick jag de 100 000. Och det var bara till mig och det här projektet som är min lilla syster. Men det var väldigt annorlunda då. Så då bestämde jag mig, nu har jag de här 100 000 som är skattefritt. Då kan jag sitta på min kammare och skriva utan någon producent. Jag liksom kan försörja mig, jag kan se vad det är jag vill göra av det här. Det var otroligt sköna pengar att få. För det gav mig väldigt mycket ro liksom att hitta vad jag ville berätta för att kunna liksom ta det vidare till någon producent. Och jag tänkte ju såklart på Annika, men jag kände att jag ville visa henne något bra. Och sen visade jag henne det och hon bara, hemtjänsthistorien är ju jättebra. Den tycker jag är roligare. Och så sökte vi till EAV med, nu kallar jag, vad heter den? Aleris. Nej, va? Det heter ju hemtjänstföretaget. Jag minns faktiskt inte vad filmen hette, hemtjänst.
Nej, jag kommer faktiskt inte heller ihåg.
Det var ju tragiskt.
Vi kom in med hemtjänstprojektet.
Men vi sökte i AV och för de som inte vet vad AV är så är det en europeisk workshop under 1 år där producenter tar ett projekt. Man söker och kommer med eller kommer inte med. Men kommer man med då så är det en workshop i 3 omgångar under 1 år i olika delar av Europa. Och då kom Annika framförallt då med hemtjänsthistorien som den då heter. Men då när vi var på EAV i Luxemburg och bodde på något höghushotell där och var instängda i 9 dagar med de här andra europeiska producenterna och regissörerna och pitchade den här historien så kände jag ganska mycket i min mage, men gud, jag har ju en fantastisk historia som jag sitter med på min kammare som är då min lilla syster. My skinny sister, som den heter på engelska. Och bara, varför har jag inte den här? Varför håller vi inte på med den? Och sen hade vi en dramaturg från Paris som började ifrågasätta den här hemtjänsthistorien. Och bara, vad är det ni ska berätta? Vad är det här för karaktärer? Och Per och jag satt och svettades och kände att vi liksom var ganska borttappade i den här historien. Att den var ganska påhittad. Från att den var ganska genuin i de här situationerna så hade den blivit ganska påhittad. Om ni förstår vad jag menar. Och han spräckte hål på allt hopp om hemtjänsthistorien. Och Annika var ju ganska ledsen där. Eller vi var väl alla ganska så här, kom ja, därifrån nej, med svansen mellan ben. Ja, det var inte så himla kul.
Det fanns
kul.
Ingen energi kvar. Det var, liksom, det var inte roligt.
Och då drog jag upp så här, men Annika, varför håller vi inte på med den här filmen? Ja, då kan ju du berätta lite.
Nej, men det var först när du kom med den så var det... Alltså det var 2 anledningar då varför jag var lite... Dels att jag kände att jag är inte intresserad av barnfilm. Och jag trodde att den var mer inriktad till barn. Och sen så var det även att jag själv inte har... hade så jättemycket kunskap om ämnet. Så jag kände mig lite så att... jag behövde bearbetas på det.
Så du bearbetade Annika? Ja. Hårt.
Men sen så är det klart att jag har haft nära vänner som också har haft den här problematiken. Och jag vet att det är ett stort problem. Så med lite bearbetning så förstod jag att det fanns något speciellt i det.
Och då var manuset inte alls klart, ska jag säga. Så det var ju svårt.
Det var fortfarande väldigt...
Där jag kände en enorm kraft i liksom.
Vilket år var det här?
2011.
2011, just det. Mm.
Jag känner, eller så här, för det är lätt, för som regissör, jag känner så här, när jag känner i magen och hjärtat liksom, och här, bara en enorm kraft när det är rätt. Liksom, det kände jag verkligen med långfilmen, att jag visste att jag skulle kunna övertala Annika också och att du skulle tycka väldigt mycket om det. Även om det i manusform kanske inte var perfekt då. Men det var ju det du läste först. Men jag visste att om vi bara får jobba med det här så kommer det här
bli bra. Så då sökte vi om det här i AV och kom in igen, fast med den här historien.
Under samma år då, så ja. Att vi fick... precis, så det var det år som det började ta fart. Och sen så då i sista workshopen så träffade vi... Ja, men dels då i gruppen som var typ såhär, fy fan vad bra, ert förra manus var ju... men det här, här sitter ni på någonting, vilket gav energi. Och sen...
Åk till AV, alla som håller på med film, för där blir man antingen sågad eller hyllad på ett rätt så bra sätt ändå. Alltså.
Ja.
Där har du också varit med någon film.
Ja.
Ja. Antingen så läggs de ner eller också blir de av, säger de ju. Om man...
Ja, men så sen så på sista, dels så då träffade vi vår tyska samproducent, hon var i samma grupp på ÖAB och hon var också så här eld och låga med projektet och då sa hon så här, Sverige och Tyskland är ju inte så supervanligt att man samarbetar vad det gäller så här långfilmer, men det händer ibland, men det var mer typ så här, ifall ni behöver mig för någonting, då finns jag här. Och sen så i sista workshopen så fick vi träffa en massa av finansiärer och distributörer och lite sådana som vi pitchade filmen för. Och då hade Ilona möte med ZDF egentligen för ett annat projekt. Men då så...
som en tysk tv-kanal.
Ja. Men då visste hon att hennes projekt skulle han aldrig säga ja till. Så då pitchade hon vårt projekt istället. Vilket, ja men han blev väldigt intresserad över det och sådär. Så hon började sen näsla sig in också. Och jag tänkte först att man skulle ha en skandinavisk samproduktion. Men det var, så försökte jag med några danska och norska kollegor. Men de förstod inte riktigt. Så blev det mer att Ilona då på sitt håll också nämnde det för Hamburgs filmfond och sådär. Så ju mer vi pratade om det så var det ändå så, ja men det kanske finns ändå liksom någon potentiell samproduktion med. Så det året var det verkligen, liksom, det var då som liksom det tog fart lite på
2011. På
2011.
Ja. För sen då så 2012, då så blev jag på smällen. Och fick, jag trodde Annika skulle bli jätteledsen när jag berättade detta. För att vi var ju så igång där. Men
det var faktiskt, men det var faktiskt ganska fint. För det var då vårt första möte vi hade med Lars G.
Som är långfilmskonsulent.
Ja, och då kom vi dit. Och sen så hade jag bett honom att läsa manuset innan så att han var förberedd. Och då hade han inte gjort det. Så då, vilket gjorde att Sanna skulle liksom... pitcha på ett sätt som man inte var förberedd på.
Vilket ju är väldigt jobbigt då när man ska söka pengar.
Men då så bara så kolla på Sanna och bara så här, fan, du är så jävla bra. För då var det mer så här, ja men vi står inte i och tjafsar utan nu pitchar jag. Och sen så var det bara supergrym på det mötet. Och sen efter berättade du att du var på smällen.
Så Annika tror det var så här lugnande hormon. Ja. Men då, för mig då, just i det skedet var ju att jag ville ju verkligen göra långfilmen, men det är ju en lång process att göra en långfilm. Jag visste att jag skulle få barn i september 2012. Jag hade gjort jättemycket research på långfilmen. Det är en väldigt personlig historia, jag vet inte om alla har sett filmen, men den handlar ju om ätstörningar och det dels kommer väldigt mycket från mig själv, men sen så har jag också gjort väldigt mycket research bland familjer och på ätstörningsenheter och sjuka och familj. Så att jag hade fått fram en historia som inte passade i långfilmen. Som var en situation runt ett bord på en ätstörningsenhet. Där några tjejer och en kille ska äta lunch på tid. Vilket är så det går till. På 30 minuter så ska de äta upp sin lunch. Och alla har någon form av ätstörning. Och så är det under överinseende av två behandlare. Och den här tjejen som berättade det här för mig då, som hade varit inlagd, när hon berättade så var jag bara så här, men gud, det här är för bra för att inte berätta liksom, situationen, hur det kan kännas att vara sjuk. Och jag tyckte också att det visade på ett sätt som var väldigt universellt, den ångesten som i det här fallet ett par köttbullar kan ge, men liksom, att de flesta människor kan känna igen sig i någon form av ångest och den panikångest som tjejen i filmen får sen. Och det blev äta lunch. Och då kände jag att jag måste filma den här innan jag får barn. För den här måste jag göra innan långfilmen. Det var också bara någon sån där kraft. Så då sa, och då hade Annika väldigt mycket för sig med Black Power Mixtape. Men du gick ju med på att jag skulle få göra den här filmen. Och finansieringen till den gick ganska fort. Och vi gjorde den 2012. Vilket jag tror liksom hjälpte oss. Även om vi kanske hade fått ihop pengarna till långfilmen, så tror jag också att den här kortfilmen Äta lunch gick väldigt bra. Och jag tyckte den var, det var inte till för att få, liksom jag ville verkligen göra den, så det var inte till för att få finansiärer till långfilmen. Men jag visste också att såklart om den blir bra så kan ju folk se potentialen kanske i långfilmen, såklart.
Och det var det som jag märkte också när man visade för de sista finansiärerna. Den sista lilla biten för att få göra långfilmen var ändå, men vi vet vad vi pratar om, vi kan det här ämnet, som var plus.
Men det är ju inte så att det krävs att göra en kortfilm om.
Nej.
Jag ser dem verkligen som separata historier, och det var mer så här, jag måste berätta den här historien också om det här. Och det får inte, jag får inte in det i långfilmen.
Vet du vad, kom du ihåg att vi faktiskt diskuterade att göra en annan kortfilm också om hemtjänst?
Nej.
Jo, men och då, och med den så, och det var liksom när vi inte riktigt visste hur det skulle bli med den här hemtjänstgrejen. Men den var mer konstruerad liksom, så kände så här, men ska du göra två filmer om hemtjänst, kommer vi orka det? Men
nej, det gjorde vi aldrig.
Men och så när vi tog beslutet om att äta lunch, då visste vi faktiskt nog inte vilken långfilm vi skulle göra. Jag kommer i alla fall ihåg att det var en anyways.
Nej, men så då 2012 så gjorde vi äta lunch. Jag fick barn. 6 veckor senare började vi jobba vidare på manuset. Och då började det väl rulla på mer och mer med finansieringen. Och det jag kan säga liksom för de som inte har sökt pengar med en långfilm, och som vi ju pratade om, att det är ju en otrolig berg- och dalbana, därför att det är inte bara en person som ska säga ja. Och du hade ju verkligen som mål att få ihop en bra budget till filmen. Det är liksom Svenska Filminstitutet ska säga ja, Filminvest ska säga ja, Tyskland i alla fall ska säga ja. Det är väldigt många ja, och om inte alla säger ja så säger de inte, om inte alla säger ja så blir det nej. Alltså så varje ja, jag brukar säga så här, fira varje ja med champagne. Man var glad för att någon har sagt ja. Men det betyder inte att filmen är i land. Så att jobba mot en långfilm är så otroligt mycket som att jobba som om det ska hända under väldigt lång tid, vilket jag tycker är en ganska så här nerv. Det är otroligt stressande, och man måste liksom lära sig hantera den stressen, som det var under 2012-2013 tills vi fick, för oss båda tror jag, eller nu pratar jag, men att man börjar ju kasta långt innan man har finansieringen på plats och börjar liksom diskutera hur det ska se ut, hur vi ska göra den här filmen, hur vill vi liksom jobba. Alltid börjar man ju jobba med långt tidigare innan vi faktiskt vet att vi har pengarna. Och det är ju en stressande situation. Det betyder ju att det är inte säkert att jag har pengar, det är inte säkert att vi har, och så ändå som om hela tiden.
Men mellan de här två åren då, när ni började med min lilla syster, så hamnar ni i samma läge då med att, alltså först har man en idé och sen så börjar någon slags ny ifrågasättande av manus och samma saker, eller hur gick det då liksom?
Du menar mot finansiärer?
Ja, precis, med manusprocessen och så gick allting snabbt.
Ja, men det är klart att vi hade, men jag tycker ändå att det var, vi hade väldigt tur tycker jag med det. Ja, att vår till exempel Magdalena på SFI, hon var ju väldigt stöttande från första
Lars
början.
Lars G sa nej först. Ja. Han förstod inte systerskap.
Men då hade vi väldigt tur att han faktiskt skulle sluta, och vi sökte i slutet på året, så började Magdalena. Och under tiden så hade vi mediestöd, så vi kunde liksom, det, ja. Smällande. Det var tajming där.
Ja, men det är tajming med att två konsulenter bytte post. Ja.
Men hade det förändrats något i läget mellan nej och nästa konsulent? Eller var det alltså, inte samma läge?
Jag tror också att det var det som var grejen. Det, anledningen varför vi fick nej och var att systerskapet inte höll. Vi visste ju att det var styrkan i filmen, så det var liksom inte ens, då, för mig var det inte någonting så, oj, vad är det vi håller på med? Vi kanske ska se över det här igen. Utan det var mer, okay,
han, fattade inte.
Han fattade inte. Då går vi vidare och hittar någon som förstår istället. Så.
Och det men... är ju väldigt olika tycker jag med olika finansiärer, eller liksom olika möten. Det är olika möten med människor som har olika smak. Och om någon inte tycker om någonting så kan det ibland faktiskt vara saker som jag berörs inte, väldigt så här luddiga formuleringar. Där jag då liksom, ja men jag vet att jag kan göra saker som kan beröra. Där jag hittar en styrka i det, där jag skiter om de säger nej. För då, medan vissa andra gånger när man är i ett lite känsligare läge så kan vissa synpunkter ta väldigt hårt på en. Så det är väl lite, vi har ju fått, eftersom man går genom så många finansiärer så är det såklart att för varje person man träffar så har det ju varit någon som tycker sig att vi ska göra si eller så. Och där har vi väl bara för, och det är absolut svårt för det ju, gäller ju att hålla i sin film så som man vill göra den. Där vi har försökt liksom ta in de kommentarer vi tycker är bra och liksom skita i dem som är dåliga. Och de som har sagt nej på något sätt, faktiskt alla som har sagt nej och deras synpunkter, nästan alla de har jag tyckt absolut inte illa om. Men jag har inte hållit med om nejet. Däremot så har ju folk sagt ja, men gör så, kan du inte göra lite så här i manuset? Eller kan du inte... väldigt mycket är ju så här, du måste hitta en drivkraft till din huvudroll. Vilket jag tror många... där kunde jag hålla med om det. Jag ville inte att min huvudroll skulle vara passiv eller liksom ett offer. Utan det var väldigt viktigt för den här typen av historia också. Att hon skulle vara en drivande kraft i filmen. Så där höll jag med om det och försökte jobba på det väldigt mycket. För hon var mer passiv i de första versionerna och såg ett skeende. Det är en syster som ser sin stora syster bli sjuk eller vara sjuk i en ätstörning. Och att få henne mer aktiv gjorde ju filmen mer spännande. Liksom. Det tycker jag ju.
Har du något att lägga till? Nej, jag tänkte bara det vi... lite det också, det som folk kanske inte heller förstod också när man gör du är din första långfilm och att där det var en huvudroll som var 12 år och som var på balansen i liksom, hur mycket ska hon förstå och hur naiv ska hon vara och som är för varje läsare som läser manuset så har de en olika synpunkter på det. Medan vi vet att, liksom jag, där var jag 100% säker att Sanna kommer att göra rätt val när vi hittar vår huvudroll över hur mycket hon ska kunna förstå och hur pass liksom, mycket barn och hur vuxen hon ska vara. Men det var ju många som kanske inte riktigt förstod det som var rädda för att stödja oss för att ifall vi inte skulle hitta rätt så skulle det ju inte filmen fungera. Så det var ju lite sådana... Det var mest det som var problematiskt tycker jag att förmedla över att vi har koll på vad vi gör. Den detaljen i manuset.
Hade ni den huvudrollen knuten till projektet när ni fick ett ja?
Nej. Och det är någonting som jag också har lärt sig under processen... Nej, det hade vi inte. Vi hade alltså några, ett namn som var väldigt största som vi trodde att men det här är en bra backup. Även fast vi inte var riktigt säkra på ifall hon skulle passa i filmen, ifall hon kanske var lite för gammal. Men vi förlorade ju henne
en vecka tror jag det var efter vi fick ja från alla finansiärer och filmen var i rullning.
Och då, de hade ju sett lite casting och det var så här, men det, ni har så många bra barn så att det kommer, ingen hade det bekymret. Inte ens vi, förstår. Vi hade lite det bekymmer, men det var inte liksom på den svettiga nivån som vi kom till sen.
Nej, men för det var ju det vi också sa, att det är ju som en bergodal. Först finansieringen är som en bergodal, men när man får ett ja, sen går man till någon och säger nej, jag blir inte berörd av det här, jag vill inte ge er pengar, så går man till nästa. Så får man ett ja där, och så, liksom, så håller det på, så det är liksom verkligen så här, lycka, dricka champagne, ligga och gråta hemma när ingen ser. Alltså, det, den... fundera på, är jag på rätt spår liksom. Det är ju otroligt, jag tycker det var och är pressande liksom, under ganska lång tid. Och sen så då när vi hade väl, och vi hade ju ett problem att få, det sista vi behövde var en distributör, Och då var redan den tyska finansieringen klar. En fotograf och jag hade träffat som jag tyckte jättemycket om från Tyskland. Och han var inkopplad i projektet och sa nej till massa jobb. Och ringde mig på Skype hela tiden och jag blev helt tokig och stressad av detta. Och ville så gärna, det här skulle bli fantastiskt. Och han är ju fantastisk så, men det var väldigt stressande då. För jag visste ju, vilket jag inte vågade säga till honom, att vi har faktiskt inte all finansiering på plats.
Vi hade all finansiering ifall vi skulle haft en distributör.
Ja. Men det var en liten bit som fattades. Och den personliga, liksom, när man sitter hemma är trött så ringer det på Skype och man bara, det är fotografen igen. Och liksom, jag vet inte ens om, och han har, jag precis fattat att han har sagt nej till något stort jobb. Och sen är det ganska fint för jag pratade med honom om det sen, långt senare. Vet du om när du ringde mig så mycket? Jag kanske var lite kort i ton. Men vi visste ju inte att vi hade fått de här pengarna. Och då sa han en sak som jag tycker säger väldigt mycket om vilka vi tycker om att jobba med. Och det var så här, nej men jag tyckte att älskade det här manuset. Jag ville jobba med er. Jag ville göra den här historien. Jag sket i pengarna. Det handlar bara om att jag ville vara med er och göra den här filmen. Och det är ju sådana människor vi vill jobba med. Som faktiskt verkligen sa nej då. För att han tyckte att det här var mer värt. Oavsett om vi hade. Han bara, jag är glad att du inte sa att ni inte hade pengar. Och då, i samma veva hade vi blivit nominerade för en guldbagge för att äta lunch. Och jag skulle gå och prova kläder efter det här mötet. Och stod i liksom omklädningsrummet efter det här mötet och bara brast. För då hade vi ju kämpat så länge. Filmen var så nära. Liksom. Vi hade planerat inspelning i sommar och det här var i januari då. Och jag kände, det kanske inte blir en film. Och nu har jag jobbat ett år med detta. De säger nej. De sa inte nej direkt, men liksom, det kändes. De kommer inte, om de säger, det första de säger att de inte berörs av någon. Då brast jag för Sanna Länken inne på omklädningsrummet innan när jag skulle prova guldbaggeklänning. Men så jag menar, det var verkligen så. Och sen så då en vecka senare så var du i Göteborg och fick med distributören Scanbox som, och då en vecka senare var filmens finansiering på plats.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Och det blev liksom, det blir ju så, man sjunker till botten och sen så en vecka senare så är man på toppen och sen en vecka senare så förlorar vi vår potentiella huvudroll då. Så det är liksom, den här resan kan jag säga är ju hela vägen liksom. Vilket som jag visat och pratat om det innan, att jag tror att om det ska bli en bra film så måste det vara så känslomässigt jobbigt, därför att jag tror att om man inte lägger ner så mycket av sin, liksom, sitt hjärta och själ i ett projekt så är det någonting som fattas. För om du inte känner så mycket för ett nej eller känner så mycket för ett ja, så tror ju inte jag att det är liksom. För med hemtjänsthistorien faktiskt så blev jag inte så ledsen och knäckt. För det kanske inte var helt 100% rätt. En del scener är väldigt bra. Men. och sen började ju... Ska vi börja med den resan då?
Castingresan.
För att sen då så när vi förlorade den här tjejen... Jag har en 12-åring i huvudrollen som ska gå igenom otroligt mycket i den här filmen. Och jag visste att jag behövde ha en, inte bara en glad amatör som var att liksom, hitta något barn som var sig själv, utan jag behövde hitta ett barn som kunde skådespela, liksom, som jag kunde ge regiinstruktioner. Och vi provfilmade hur många barn som helst, både här i Göteborg och jag var på David Färdmars kontor. Och Katrin Wideryd i Stockholm provfilmade massa barn. Och vi... Jag var runt och leta. Och jag nöjde mig inte, vilket jag liksom är glad för. Och inspelningen närmade sig och teamet var klart. Föräldrarna i filmen blev klara, för vi var tvungna att säga... Vi hade liksom bestämt inspelningsstart i juni. Så allting var på rullning för det. Vi hade rekat, alla hade börjat jobba, och kontrakt och allting. Vi hittade stora systern. Och det här är ju liksom absolut inte rätt väg att gå, men det blev ju så på grund av olika omständigheter då. Men vi hade inte vår huvudroll. Och tiden gick, och det var nog en av de mest stressande perioder i hela mitt liv. Därför att då sa jag till slut till Annika, när det var kanske 2 månader innan inspelning. Jag känner i magen, vi har inte en tillräckligt bra Stella, som hon heter. Och jag klarar inte av att jobba för att vi ska spela in i sommar när jag inte har min huvudroll. För jag känner inte av tonen i filmen utan henne riktigt. Jag kan inte sitta med min fotograf och prata bilden när jag inte ens vet vem det är som ska stå framför kameran. Och då ringde Annika, då kan du berätta vad du gjorde.
Vad jag, jag sa till Sanna, det är lugnt.
Ja, det sa du ju väldigt.
Men jag sov inte bra på nätterna då heller, kan jag säga.
Hon sa faktiskt att det var lugnt hela tiden.
men då hade jag en av gångerna där jag pratade jättemycket med Mimmi och Rebecca. Och liksom så här.
Som var exekutiva producenter från Garagefilm då.
Som också har varit med om väldigt många olika jobbiga castingprocesser också. Men de tyckte att jag så här, men ger en chans till, liksom, ger det 2 veckor. Och så har vi liksom stora, det var då vi hade stora castingsektioner i Stockholm och i Göteborg.
Som vi redan hade haft i ett år, men vi gjorde det en gång till liksom. För att det är som att hitta en nål i en myrstack och hitta ett riktigt bra barn. Men vi hade ju en deadline då, som jag, Annika och Erika Malmgren som var vår produktionsledare. Ja. Och Katrin Widerud som var casting. Vi 4 visste om att vi har en deadline på den här filmen. Har vi inte hittat henne om 2 veckor, då måste vi lägga produktionen på is. Vilket i sin tur kan betyda för Annika med ett bolag att det blir väldigt mycket förlora pengar. Det kan hända att finansiärer hoppar av hela projektet. Och vi hade jobbat i flera år med det här. Så att då var jag på botten. Och så hade vi de här castingsessionerna här och så i Stockholm. Och jag tror inte det kom någon då. Och det var någon gång i den vevan jag träffade dig, Katja, och liksom hade en tjej jag kanske hoppades på. Men så ringde till slut Katrin. Och det var nog på deadline, någon vecka innan vår deadline för att filmen ska läggas på is. Vilket kan betyda att läggas ner. Det var ju det vi visste också, att det kan gå riktigt illa om man behöver lägga en produktion på is. Då ringde Katrin till mig och sa att hon hade träffat min castares och hade träffat en kille på gatan, på Götgatan. Hon var hålögd, helt desperat då, efter att hitta ställe. Hon ville inte prata med honom. Han kom upp till henne och hon bara, hej, hej. Och sen så frågade han, hur mår du? Hon bara, jag är så fruktansvärt stressad. Jag hittar inte en huvudroll och filmen kanske läggs ner liksom, om en vecka om inte jag har hittat henne. Och då sa han så här, har du träffat Rebecca Josefsson? Jag har gjort en dokumentärfilm och hon har varit med och jag tror att hon är riktigt bra. Och då tog Katrin in henne och skickade en provfilmning till mig. Och jag hade faktiskt 2 andra tjejer som också kom in i den vevan som också var bra. Och det var samma dag jag träffade Katja. Och Katja säger, nej, du har inte din huvudroll. Vilket jag tyckte var skönt att en till person sa. Men så kom de här provfilmningarna från Stockholm på de här andra barnen, bland annat Rebecca. Och vi åkte upp och gjorde en ordentlig provfilmning under några dagar med henne och familjen och Amy som spelar stora systern. Och för varje liksom, timme med henne så kände vi ju att det här är vår huvudroll. Och det var så enormt stark känsla att det här är filmens huvudroll och den går inte att göra utan henne. Så det var så häftig känsla liksom, att det här, den går inte att göra om inte vi får den här tjejen. Så när vi var klara med den var vi helt euforiska. Så här, vi hade gåshus, då stod och drack öl och var så här, ja, verkligen lycka. Men sen under helgen skulle föräldrarna meddelas att vi ville ha Rebecca då, som huvudroll. Och då svarade de bara väldigt kort. Vi firar, de är judiska, de firar någon högtid. Vi vill inte prata just nu. Och på måndagen så skulle de ringa mig, jag får inget samtal. Och sent den måndagskvällen får jag ett mejl från mamman. Och börjar ifrågasätta flera saker. Och jag vet inte vad jag... Nej, det var på morgonen, tror jag, typ på en tisdag. Och jag skulle sitta med min fotograf och gå igenom bildmanus på ett café här i Göteborg. Och han sitter och pratar, jag hör inte vad han säger, för jag känner bara det här mejlet maler i huvudet. Och sen bara säga till honom att jag har fått det här mejlet. Det här är riktigt illa, Moritz. Det här är riktigt illa. Och han var så på sig, think positive. It's gonna work. It's gonna work. Och jag bara, nej, jag kan inte tänka positivt. Jag vill supa mig full. Jag måste liksom göra något totalt destruktivt för att så här glömma allt. Jag börjar till och med röka idag, tror jag. Så jag rökte och drack den dagen och väntade på ytterligare ett svar från den här mamman. Ja, det fick jag väl inte under den dagen. Jag vet inte om du ens visste om vad jag höll på med den dagen.
Jo, nej, men det fick jag höra på något sätt. Det är också en blurry period i mitt liv.
Och sen gick det liksom, tror jag, 2 veckors turer fram och tillbaka. Egentligen skulle jag inte vilja påstå att det var för att övertala mamman att ha med Rebecca i filmen, utan det var mer...
att hon skulle känna sig trygg, att vi visste vad vi gjorde. Så till slut så fick jag ett mejl av Ann, som Rebeckas mamma heter. Kom till Stockholm, till Judiska museet där jag jobbar, jag vill träffa dig. Och då kände vi så här, okej, nu är det now or never. Nu kommer hon ju säga ja eller nej. Och jag åkte upp till Stockholm här från Göteborg bara för att då träffa mamman. Och var så fruktansvärt nervös där när dörren skulle öppnas in till museet, när hon och jag skulle titta på varandra. För då kände jag det ögon, liksom, när jag och hon, våra ögon möts, så kommer jag veta. Jag tror jag kommer veta och känna då om hon kommer säga ja eller nej. Och så öppnar hon dörren och ser ut som en äldre kopia av Rebecka. Och jag kände ju sån kärlek till Rebecka ganska omedelbart. Så att när Ann öppnar så kände jag, det här är ju Rebecka. Och jag tror att hon kände samma sak, eller inte att jag var Rebecka, men kände liksom någon slags kärlek till mig också, eller kärlek, men vi tyckte om varann. Och vi satt och pratade om manuset och hon ifrågasatte några scener, men ingenting tufft. Hon sa att Rebecka står pall för mycket, hon är från en skådespelarfamilj. Hon vet när det är på låtsas, trots att det är tuffa scener, ser sin syster kräkas och många väldigt tuffa scener. Det här klarar hon. Och det var mer liksom vissa andra moment som hon ville ifrågasätta. Som var enkla att ändra.
Men sen så filmar ni 3 månader.
Nej, nah, sju veckor.
7 veckor, okej. Okay, förlåt. Vad blir det då?
Två.
Och sen så var vi så här extremt imponerade. Jag och Marie, så här, vi bara... För att vi vet att ni skulle spela in... Och sen så var det ju bara ett halvår. Och sen kom ni med i både så här Berlin och så här Göteborgs filmfestival. Och det gick så jäkla snabbt liksom. Alltså det var ju så här bara... Så vi bara... Hur är det möjligt? Är det en lång process? Liksom, hur kan någonting gå så snabbt?
Jag rekommenderar inte det.
Nej, jag vet. Och så när jag träffade dig, jag bara... Jag är så imponerad. Du bara... Jag vet inte fan. Jag kommer verkligen ihåg hur det stod där på invigningsfesten och bara, nej Katja, det är, jag vet inte, varken ut eller in, och de var tyskarna och jag vet inte. Då fattar man ju så här att det är nu bara castingarna, men så här, först bara, får ett ja, att så här, allting är bara ja hela tiden. Och sen då? För sen var det ju klippningen, och jag kommer ihåg att prata med redan klippare också, Hanna Leon
Kvist.
Som också hade så här, hon var jätterolig, hon hade skrivit ett jättefint mejl till mig och rekommenderat, i och med att jag går in som klippare i min film nu. Så han skrivit också så här, men ibland måste du titta så och så där. Så jag försöker resonera som klippare och regissör med mig själv då. Men sen då så rodde ni ju allting i hamn.
Det här med Rebecka, allting var ju väldigt bra, alla omständigheter var väldigt bra. Det var ju Rebecka och det var ju så viktig roll. Som ju var det liksom lite jobbiga för oss. Mm. Och inte bara heller för att hon sa att det var så här, ja, nej, ja, liksom den här osäkerheten kring det. Och att vi ville så gärna att de skulle vara trygga. Det var väldigt mycket så här, ni får bara jobba 7 timmar per dag med henne. Ni får inte jobba på kvällarna. Det var mycket kväll i manus egentligen. Så mycket att förhålla sig till som vi faktiskt offrade lite för att vi tyckte hon var så bra. Så att... Sen när själva inspelningen var igång och vi kände oss trygga med henne, så orosmomentet att ha ett barn i huvudrollen är, ska hon bli sjuk, ska hon inte orka, det finns liksom, den stressen är ju under hela. Och sista veckan var hon fruktansvärt trött och känslomässigt urlakad, så att det var verkligen, hade nog inte gått en vecka till. Men hon älskade det, ska jag tillägga, och det kände ju vi. Men sen postproduktionen med klipp och ljud och grading och så, vi hade ju ingen paus överhuvudtaget.
Jo, alltså egentligen, precis, det var inlagt lite paus, men sen så var det också, i och med att det sköts lite på inspelningen, så blev det så här, innan så hade vi ju haft en förhoppning över
att spela in tidigare, just det,
ja. Spela in tidigare och komma med i Berlin, som var liksom,
det var ett mål ändå.
Det var ett mål, så därför var kändes som att när vi inspelningen sköt så hade vi ändå en chans. Men inte ifall det skulle bli väldigt stora problem i klippningen och sånt. Men ändå att vi höll vid den idén. Och i klippningen så var det ju inte... Det är klart att det är ju alltid problem i klippningen. Men det var inte såna extrema problem. så känns det som att så här, chansen fortfarande var låg där. Och så, vi hade ju lite pauser inplanerade, men då är det också så här, när man är i den processen, vi kan göra lite bättre, vi kan göra lite bättre, som gör att det inte blev så mycket pauser till slut. Och det kan man kolla tillbaka på efterhand, att det är extremt viktigt att ha.
Hur känns det nu då? Efter liksom, för du kommer ju tillbaka nu från Cannes.
Ja.
Producer of The Move.
Yes.
Ja. The Mood. Och Sanna, du har gjort den här grejen då, som är så här, men kanske en milstolpat så här, men långfilmsdebuten är avklarad så här. Ja, men nu. Hur är det nu?
Det man kan säga, som jag tror att alla kan, även jag vet ju att det sitter folk som jobbar med film här, det blir en enorm tomhet efter allt är klart. Och speciellt som vi jobbade så intensivt. Under ett års tid var det ju att högprestera varje dag. Och en veckas semester hade jag under ett helt år i princip. Och jag kände, det var ju så här, som jag vet inte om jag sa det, att det var som sista veckorna i Tyskland när vi skulle ljudlägga. Så var det som att liksom ta sig upp för ett berg varje dag med så här, vad heter det, såna där spikar. Liksom den, så här, jag tror inte på Gud, men det var så här att jag satt, ge mig kraft. Liksom. Jag måste vara på toppen hela tiden och liksom, ge mig kraft. Och det är det jag menar, alltså, det är ju viktigt att ta semester. Och sen då efter allt det, och sen premiär nästan med en gång, en vecka efter att den verkligen så här varm film så här, visar den här i Göteborg, var ju lite så här chockartat. Och sen någon vecka senare i Berlin för liksom 1000 personer. Det var ju fantastiskt. Alltså det måste både här i Göteborg och i Berlin, det var ju helt fantastiskt. Så att eufori blandat med trötthet, blandat med liksom en enorm saknad där vi började skiljas från varandra. För vi hade blivit ett jättetajt gäng allihop. Liksom. Så det första som hände är ju bara så här, tomhet. Depression. Ångest. Som ju bara är, jag tror det, där man liksom har tappat bort sig själv lite också privat. Jag har ju en dotter som är 2,5 och liksom, för mig var det ju så här, hitta tillbaks till någon vanlig vardag som har tagit mig nästan ända till nu, kan jag känna.
Nu är snart samtalet slut, men då, det, är bara, det kan vara kul också så där, för att det blir ju, det är ju en sån här lång process, eller man har någonting som man vill berätta först och främst, och sen så är det finansiär, och sen kommer man in i det här liksom, branschen eller karriären, eller man ska göra vissa saker, vinna och sådär. Men sen är det ju också ett väldigt viktigt ämne då som du har i filmen. Hur har ni liksom valt att gå vidare med det? För att filmen är ju väldigt stark så sett. Liksom. Har ni fått någon respons på det och liksom, hur har det känts?
Jag har fått mycket jobb. Så här. Nej, men jag tror jobb som har med filmen att göra, som jag tror har med min tematik i filmen att göra. Därför att nästan varje vecka har jag fått förfrågningar och föreläsningar som handlar ju kanske liksom om att jag ska prata om filmen, men som jag tror har att göra med att det är den här tematiken. Och väldigt många liksom, att den ska vara med i skolby, att det ska finnas i olika. Och det är ju när vi har visat den för publik, så känner ju jag en sån, det är så fantastiskt liksom att få ha gjort en film och sen kommer folk och kramar en och gråter och liksom, det är klart alla kommer inte bli berörda av den även i slutresultatet, det tror jag inte, men många har blivit det och många har det landat väldigt så som jag ville, och den liksom, att dela det, stå och gråta med någon, som jag träffade ett tvillingpar som var som systrarna i filmen. Och hon som var sjuk stod och grät när hon hade sett filmen, och hon som hennes syster grät för att hon sa att ingen tror att vi är systrar för att hon är så mycket smalare än jag och så mycket så ja. Och stod liksom och pratade med dem, det har blivit väldigt 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 påtagligt att den har ju ett ämne som folk som griper tag. Och jag vill ju både trösta liksom, få folk att prata, dela en erfarenhet, och mycket av det tycker jag att jag har fått på de här turerna som jag har varit på nu med den, att jag har fått det. Och det är nästan det absolut, det är ju det absolut bästa. Tycker jag.
Nej, men jag håller med, det är ju något som alltså, det är något som är så extremt stor vikt när man ser en person som verkligen blir berörd och som inte blir berörd för att de kanske tycker om någon av oss, utan att de faktiskt ser en film som betyder något i deras liv.
Min lilla syster har svensk premiär i september.
Ja, 18. Mm.
Tack för att ni kom hit.
Tack för att ni fick komma.
Att vi fick höra om detta. Det känns skönt, tycker jag.